Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme som dagens evangelium. Det henter vi fra Lukas evangeliets 19. kapittel, fra den 37. versen. Når han nærmade seg slutningen av Oliveberget, började hela skaran av lærjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vissa händelser här i världen kan leda till att människor reagerar helt annorlunda. En och samma händelse kan leda till att några blir glada medan andra blir arga. Till exempel en fotbollsmatch. Vinner det ena laget så blir deras anhängare glada medan det andra lagets anhängare blir besvikna. Eller till exempel ett politiskt val. Om det ena blocket vinner så blir deras väljare glada, men de andra blir besvikna och arga. Det blir en stor kontrast mellan hur olika människor reagerar. Samma sak hände på palmsöndagen när Jesus red in i Jerusalem. Då blev det också en stor kontrast mellan hur olika människor reagerade på det som hände. Det fanns sådana som var glada och så fanns det sådana som var arga. Lärjungarna var glada över Jesu ankomst till Jerusalem. Ja, de var så glada och tacksamma att de ropade och sjöng medan Jesus red på åsnan. Och här har vi förresten anledningen till att den här texten dyker upp mitt i hösten. Det kan tyckas underligt att en text som handlar om palmsöndagen dyker upp nu under hösten. Det är ju länge till påsk än. Men idag firar vi en dag som heter tacksägelsedagen. Och temat för den här söndagen är lovsång. Och därför passar texten bra. För vi ser ju lärjungarna både tacksamma och sjungande i den här berättelsen. Men det fanns också sådana som inte var så glada och tacksamma. Fariserna, de var snarare arga och bittra. De tålde inte att höra lärjungarna prisa Gud med hyllningsrop och lovsång i samband med att Jesus red in i Jerusalem. Nej, faktum är att de tålde inte riktigt att Jesus hade blivit så populär bland folket. Det retade dem. Det kan vi till exempel se i ett samtal de hade haft efter att Jesus hade uppväckt Lazarus. Då diskuterade de med varandra och pratade. Sa så här: Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla tro på honom. Så här ser vi deras motstånd mot Jesus väldigt tydligt. De var själva vittnen till att Jesus gjorde underverk. Men ändå så trodde de inte på honom. Men inte nog med det. De ville även försöka förhindra att andra skulle komma till tro på honom. Fariserna, de kunde dock inte förhindra att Jesus red in i Jerusalem medan lärjungarna hyllade honom. De gjorde ju så gott de kunde att försöka förhindra det. De provade ju att förmana Jesus så här: Mästare, säg åt dina lärjungar. Men det hjälpte inte. Istället så svarade Jesus: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. Det var ju ett finurligt sätt att svara, men också lite svårt att förstå. Hur ska vi förstå det här, att stenarna skulle ropa ifall lärjungarna skulle tiga? Det här behöver vi egentligen inte krångla till med en svår tolkning, utan vi kan förstå orden precis som de står. Ifall det på palmsöndagen inte fanns några som hyllade Jesus när han red in i Jerusalem, ja, så skulle Gud ändå ha sett till att det skulle bli lovsång genom stenar. För Gud är ingenting omöjligt. Han kan göra sånt som vi inte tänker oss borde ske. Men poängen är, det blev ju oavsett inte nödvändigt för stenarna att börja ropa. För lärjungarna slutade inte att sjunga. Och Jesus sa aldrig åt dem att sluta med det. Så stenarna, de behövde inte ropa. Men det här med stenar som plötsligt blir som levande, det påminner om något som Johannes döparen sa till fariseerna i början av sin, innan Jesus började med sin verksamhet. Då sa Johannes döparen: och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Ja, det här med stenar som blir levande, det påminner oss om läran om omvändelsen. När en människa går från död till liv. I omvändelsen så blir en andligt död människa till en andligt levande människa. Och det är lika otroligt som om det skulle vara som om en sten skulle bli levande eller skulle få levande egenskaper. Lika otroligt är det varje gång en människa blir andligt levande. Det är otroligt, men det är så det går till. Det påminner också om något som aposteln Petrus skrev i sitt första brev i det andra kapitlet. Petrus skrev så här: och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Stenar, de funkar bäst tillsammans med andra stenar. En ensam sten, den kan inte uträtta så mycket. Men tillsammans med många andra stenar så kan det bli något stort. Det kan till och med bli ett hus utav det. Stenar, de behöver varandra, kan man säga. Och precis så är det också med oss kristna. Vi behöver också varandra. Och vi funkar bäst tillsammans med andra kristna. Så det är både helt naturligt att kristna söker gemenskap med andra kristna. Men det är också något som Bibeln faktiskt uppmanar till. Som till exempel i det här bibelstället som jag nyss läste av aposteln Petrus. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Sök gemenskap. Och Petrus, en sak till med det här med levande stenar. Petrus, han talade även om Jesus som en levande sten. Han sa så här: kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och det ser man ju tydligt här på palmsöndagen och de nästa dagarna. Att han blev förkastad av människor. Men så skulle det visa sig att han var utvald och dyrbar inför Gud. Och han är den levande stenen. Jag tänkte säga något lite mer om lärjungarna. Jag har en tendens att göra det i mina predikningar. Prata om apostlarna och så här. Men jag ska säga lite mer. Och det är hur de varierar mellan att vara goda förebilder och dåliga förebilder. För det finns exempel på både och i Bibeln. Bibeln lyfter fram lärjungarna som dåliga förebilder. Till exempel när de diskuterade vem av dem som var den största. Då blev de förmanade av Jesus. Eller när Petrus bara några dagar senare efter palmsöndagen skulle förneka sin herre tre gånger. Och det är intressant att apostlarna själva, de dolde inte sådana pinsamma berättelser från Nya Testamentets skrifter. Utan apostlarna berättar ju faktiskt öppet om sina egna misstag i Nya Testamentet. För poängen med Nya Testamentet, det var inte att apostlarna skulle få tillfälle att skryta av sig själva. Nej, en viktig poäng med Nya Testamentet och med hela Bibeln för den delen, det är ju att visa varför Jesus behövde komma till världen. Världen består bara av syndare. Inte ens apostlarna var så fromma och heliga att de kunde frälsa sig själva. Det kunde de inte. Även de var syndare, precis som alla oss andra. Även apostlarna behövde en frälsare. Så när vi läser genom berättelser i Nya Testamentet och upptäcker att apostlarna faktiskt inte alltid var så goda förebilder, så kan vi också känna oss igen i dem. Vi kan känna oss igen i Petrus som inte vågade säga att han kände Jesus. av rädsla för vad andra skulle tycka om honom. Hur många gånger har det väl inte hänt att vi har varit tysta om vår tro när vi istället både har varit frimodiga och bekänt vår tro? Så Nya Testamentet visar oss att lärjungarna är som oss. De är syndare, fulla av fel och brister. Men vissa gånger kan vi också lyfta fram lärjungarna som goda förebilder. Det vill säga när de gjorde saker som var goda och rätta och enligt Guds vilja. Palmsöndagen är ett exempel på det. För Lukas berättar att när Jesus red in i Jerusalem så prisade lärjungarna Gud med hög röst. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Och det här gjorde de trots att de visste att det fanns mycket motstånd mot Jesus i Jerusalem. Jesus största motståndare, det var översteprästerna, de skriftlärda och fariseerna. Och alla de här, de hade ett starkt fäste i just Jerusalem. Där hade Jesu motståndare sitt högkvarter, kan man säga. Så det var ganska farligt för Jesus och hans lärjungar att fara till Jerusalem. Det visste de. Det visste både Jesus och hans lärjungar. Men ändå så red Jesus rakt in i den staden och ändå så vågade Jesu lärjungar att prisa och lovsjunga Gud för att han hade sänt den utlovade Messias till både dem och hela folket. Det står att hela skaran av lärjungar i sin glädje prisade Gud. Här var det inte fråga om endast Jesu 12 lärjungar, de utvalda 12, utan det står hela skaran av lärjungar. Jesus hade ju 12 särskilt utvalda lärjungar som också blev hans apostlar, förutom Judas. Men Jesus hade också en större grupp av lärjungar utöver det. Det står tidigare i Lukas evangeliet att Jesus utvalde 70 lärjungar som han sände ut för att bota och predika. Men det kan ju också ha funnits ännu fler än det. Detta med att ha en lärjunge, det var inte bara något som Jesus hade, utan det var faktiskt en vanlig praxis på Jesu tid, till exempel bland de skriftlärda. Så en judisk skriftlärd hade ofta en lärjunge. Och den lärjungen, han skulle både lyssna till den skriftlärdes undervisning, men han skulle också följa den skriftlärde när han vandrade runt och reste runt. Så skulle han liksom både få höra, lära sig läran, men också se hur läran omsattes i praktiken. Och samma sak fick ju Jesu lärjungar göra. De fick både lyssna till Jesus och följa med honom på hans resor. Men att vara en Jesu lärjunge, det är något helt unikt i jämförelse med att vara en lärjunge till någon annan. För att vara en Jesu lärjunge, det innebär inte bara att lyssna och följa, det innebär också att tro på honom som frälsaren. För genom att lyssna till honom, som en lärjunge behöver göra, så får man ju höra hur viktigt det är att tro på honom. Själva budskapet som Jesus kommer med är ju: tro på mig, tro på Jesus. På palmsöndagen, när många lärjungar var tillsammans, så vågade de att hylla och prisa Jesus. Det är inte så läskigt att bekänna sin tro när man står tillsammans med många andra som har samma tro. Men annorlunda blir det om man står ensam med sin tro i något sammanhang, mitt ibland sådana som inte tror. Då blir det plötsligt ganska läskigt. På skärtorsdagen, när Petrus var den enda lärjungen som befann sig där kring elden inne i Jerusalem, då vågade han inte ens säga att han kände Jesus. Hans tro var för svag. Men hur ska man då få en starkare tro så att man kan våga bekänna sin tro inför världen? Det är här den helige ande kommer in i bilden. För genom att lyssna till Guds ord, genom att lyssna till Jesu röst i Bibeln och i predikan, så vill den helige ande stärka vår tro. Och genom att göra vår tro starkare så vill den helige ande också producera trons frukter i oss. Trons frukter, Det är Guds verk, som Paulus skriver i Filipperbrevet. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Filipperbrevet kapitel 2, vers 13. Och ett exempel på en trons frukt, det är att den helige ande vill öppna vår mun, så att vi också vill börja berätta om det som vi har fått höra. Om vi inte gör det, så kan man säga att då måste stenarna ropa. Det skulle Gud kunna göra. Men om Gud kan göra så att en sten ropar, så kan han också få oss att ropa. Det är inte svårare för honom det. Och det står ju att Gud redan har gjort oss till levande stenar som är en del av hans hus. Lärjungarna, de sjöng: välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn. De hyllade honom som kungen. Men förstod lärjungarna vilken sorts kung det var som red in i Jerusalem? Förstod de vad den här kungen hade kommit för att göra? Ja, Jesus hade tidigare försökt förklara för lärjungarna vad han skulle gå till Jerusalem för att göra egentligen. Han sa: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och tjufa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men då står det att lärjungarna inte förstod någonting av det. Det står att det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade. Men man kan också säga att det är bra att prisa och lova Gud, även om man inte förstår allting där och då. Vi ska lägga märke till en sista sak som lärjungarna sjöng. De sjöng: frid i himlen och ära i höjden. Frid i himlen och ära i höjden. Vad påminner det om? Jo, jag tycker att det påminner om änglarnas lovsång som herdarna fick höra den första julnatten. Då sjöng de: ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Här finns det dock en liten skillnad. Det är inte exakt samma. Lärjungarna, de sjöng frid i himlen. Men änglarna, de sjöng frid på jorden. Vad är viktigast för oss? Att det finns frid i himlen eller frid på jorden? Ja, både och egentligen. För oss är det viktigt att det finns frid både i himlen och på jorden. Men framförallt så är det viktigt att det finns en frid mellan oss och Gud. Ja, för oss är det helt avgörande att det finns en öppen väg till Gud, och att vi får ha en gemenskap med Gud för evigt. Och det var det Jesus kom till världen för att göra. För att skapa frid mellan oss och Gud. För att öppna vägen till himlen. Det har han gjort genom att leva för oss och att dö för oss. För att ge oss sin rättfärdighet och för att ta bort våra synder. Endast därför kan det existera en frid mellan Gud och oss människor. Att det skulle gå till på det viset insåg nog inte en enda lärjunge när Jesus red in i Jerusalem. Men de skulle förstå det senare. Och änglarna visste det när de sjöng för herdarna under julnatten: ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du inte använder stenar, utan tack för att du vill ha med oss att göra och vill använda oss. Och för att du har gjort oss till levande stenar i ditt hus. Hjälp oss att bekänna vår tro när du ger oss tillfällen. Oavsett om vi står tillsammans flera kristna, eller om vi står ensamma med vår tro i något sammanhang. Amen.